Välkommen till Elin Manselins sommarprat. Elin, vi bestämde ju att du ska prata om konstens betydelse. Du låter som en jävla pajas som har tänkt kommentera fotbolls-EM. Och varför försöker du prata göteborgska?
För att det är roligt såklart.
Gör dig inte till. Du är en helt vanlig tös från Lämland. Eller vanlig och vanlig. Jag tycker gott du kan prata som vanligt i alla fall.
Ja då, det fixar jag. Jag har ju inte bara bott i Göteborg, utan i Malmö också.
Lägg av.
Okej, men jag kan väl få köra lite ljudkonstimprovisation i alla fall.
Så, det var det busigaste ni får av mig idag. Nu ska jag vara så fruktansvärt allvarlig. Men jag var bara tvungen att ge ett litet smakprov på en otroligt viktig sida av mig själv. Som inte kommer få komma fram så mycket alls i resten av pratet. Spexar den Elin alltså. Ja, just det. Jag heter Elin Manselin. Jag är musiklärare för en hög gullungar i Källbo skola i Finström. Jag är sångare och dansare. Och så är jag häxa. Japp, du hörde rätt. Du får tyvärr vänta till slutet av pratet dock, innan jag kommer närmare in på häxbiten. Jag tänker introducera ett begrepp som jag kommer använda flera gånger under vår en och en halvtimme tillsammans. Ett begrepp som jag döpt till konststynget. Konststynget, eller konstknipet, är när det stinger till i hjärtat av hänförelse över ett stycke konst. När jag hör refrängen i första satsen av Tchaikovskis violinkonsert, och jag vet att det inte brukar kallas refräng i klassisk musik, men det skiter jag i, för det är en refräng. Hur som helst, när violinisten och orkestern har byggt och byggt upp spänning och katarsis till sist kommer med refrängen, då är det som att någonting tar tag och kramar om mitt hjärta. Det ilar till. När jag ser bildkonstnären Hilma af Klints störtande svan, då susar det till i bröstet. Och när jag läser poeten Hafez dikt Forgiveness is cash, då känns det varmt och kallt i mitt sinne på samma gång. Det är vad jag menar med konststyng. Du ska nu få följa med mig på en berättarresa som handlar om konstnärliga möten, mellanmänsklig kontakt, psykets skuggsidor och drömmar om att äkthet och skaparkraft en dag kan återförtrolla världen.
Hej gullungar! Idag ska vi ha musik utomhus! Ja! För jag ska berätta sagan om Ronja Rövardotter i skogen.
Elin, jag vill inte gå ut.
Nej, jag vet. Det är jobbigt att vara ute. Känner du till Ronja Rövardotter?
Nej.
Just det. Ronja var en mycket speciell flicka. Lite lik dig faktiskt. Hon visste vad hon ville och hon visste vad hon inte ville. Hon föddes för flera hundra år sedan i en borg en natt när åskan dundrade på himlavalvet. Och borgen som hon bodde i, den låg i en förtrollad skog.
Var den förtrollad på riktigt?
Jag tror det. Och jag tänkte att vi skulle gå ut i skogen här utanför och känna efter om vi får till oss någon trollsk musik eller dans.
Ja!
Så kan det gå till under mina musiklektioner på lågstadiet. Och så gick det till när jag kom till jobbet en mulen februari-fredag. Jag har en massa roliga kollegor som hittar på olika teman. Och just den fredagen var temat Astrid Lindgren-figurer. Jag var utklädd till min älskade Ronja. Jag hade inte haft kraft att botanisera på Emmaus i jakt på en helgjuten outfit. Men å andra sidan så finns stråk av Ronja-estetiken i mina vanliga skogsdanskläder. Så jag tog på mig mina svarta ulleggings och min olivgrågröna huvtröja. Ovanpå det drog jag sedan min stickade grå poncho som jag snörpte ihop midjan på med mitt läderbälte med guldspänne. Det mest spektakulära var mina renskinnskängor. De är helt och hållet i skinn och har en sån där vacker, gullig tåspets som är böjd uppåt. Ronja hade definitivt inte renskinn på fötterna. Men mina kängor slår förstås an en ton som harmoniserar med medeltida sagor. När jag 5 minuter innan musiklektionen skulle börja kom in i musiksalen så visste jag inte vad vi skulle hitta på. Jag visste att jag ville relatera till Astrid Lindgren och Ronja Rövardotter, men jag hade inte bestämt hur jag skulle göra det. Jag blev stående vid fönstret och stirrade ut på granarna. Och plötsligt såg jag, som så många gånger förr, hur vackert de gröna grenarna ramade in allt det vita och gråa. Och då stod det klart. Jag skulle förstås dramatisera, musicera, sjunga, dansa, hoppa och skutta berättelsen om Ronja, Birk, Lovis, Mattis, rövarna och vildvittrorna. Och det skulle ske i skogsdungen på vår skolgård. Jag tittade mig runt i musiksalen. Vilka instrument ville jag ha med? Trumman och klubban var givna, även bjällrorna. Och så ville jag ha med ett melodiinstrument. Flöjt kändes lätt och rätt. Så fort vi kommit utanför ytterdörren börjar den improviserade interaktiva föreställningen. Med mina i stunden påhittade flöjtmelodier leder jag, ungefär som råttfångaren från Hameln, med mig barnen upp i skogspartiet. Vi tjoar och skimmar medan vi till mitt trumspel dansar runt i cirkel. Alla rövare, det vill säga barnen, som vill, får turas om att gå in i cirkelns mitt och köra danssolo. Varje gång någon väljer att gå in i mitten öser vi andra kärlek och pepp över den personen. Det är en gåva för oss som bevittnar solodansaren att få uppleva hennes unika personlighet. I hennes kreativa uttryck strålar en individ som kanske inte har plats att få komma fram i vardagen inne i skolan. Vi hoppar med darrande fötter över helveteskapet, som i vårt fall utgörs av en pytteliten bäck. Och jag berättar om hur Ronja rymde ut i skogen för att få vara med sin älskade vän Birk. I min fria tolkning är Ronjas relation till skogens djur och naturens element viktiga. Vi lyssnar, spanar, härmar fågelläten och harskutt, insuper vinterluften och doften av grankåda, klättrar i träd och plockar fantasibär. När vi precis kommit fram till att livet i skogen är ganska behagligt blir vi attackerade av vildvittror och får springa för livet till vår grotta. När vi vågar oss ut igen gör vi upp eld. Och i eldens värme och sken sipprar en längtan till mor Lovis fram. Jag lär barnen vargsången och därefter börjar vår resa tillbaka till Mattisborgen, alltså skolbyggnaden. På vägen undslipper vi oss vårskrik och diverse skrålande varianter av rövarsången. På något underligt och samtidigt självklart sätt så blev allt som det skulle. Barnens inspirerade infall och inlägg i berättandet, den dramaturgiska bågen, tidsramarna och all kunskap som jag har med mig i min musikpedagogiska ryggsäck. På något sätt sammanfaller de och faller ut väl. Och vi kom tillbaka till kapprummet lagom till att det var dags att gå på lunch. Under våra skogsstunder finns många ögonblick med konststyng. Jag känner en värme som sprider sig runt mitt hjärta. Och den växer sig starkare när jag ser att samma värme finns i barnen. Deras fantasifulla inre värld smälter samman med den yttre. Deras kroppar, känslor och sinnen är engagerade och inlärningsprocessen är fruktansvärt intensiv. Ibland fortsätter vi spela instrument i musiksalen. De är aldrig så tajta och samspelta som då. Jag iakttar ADHD-barnet som längtar efter skönhet. Hans pupiller vidgas när hans egen röst når soprantonerna. Jag lägger märke till de två tjejerna som improviserar rytmer vid trumsetet. Deras icke-verbala dialog berör oss alla tre på djupet. Jag hör hur den duktiga flickan och den rojsiga killen står tillsammans ovanpå pianot och skriker ur djupet av sina lungor. De klättrar ner och dansar. Jag ser 12-åriga killars kroppar smälta ner på golvet. De omfamnar varandra ömt. Sen tittar jag på världen. Ser kärleken som sover. Kom ut och lek. Det finns fortfarande tid. Hej, jag heter Elin Manselin och du är så välkommen till mitt sommarprat. Varje dag bjuder mig tillfällen att känna av konststynget. Jag gör det när jag ser gnistan tändas i mina elevers ögon. När jag noterar hur deras kroppar blir följsamma och hur deras hjärtan slår. Och jag ser att de känner stynget när de erfar att musiken vibrerar även i dem. Det hade jag inte kunnat göra om jag inte för några år sedan hade gjort ett stort personligt inre skifte som relaterar till min lärarroll. Skiftet hände när jag var föräldraledig med mitt första barn. Jag hade jobbat som lärare i ett par år och var inte nöjd med hur det hade fallit ut ditintills. Jag visste att jag borde ha potential att ge mina elever någonting fint, men jag nådde inte fram. Jag kände mig ofta missförstådd av både elever och kollegor, och jag sneglade avundsjukt på framförallt manliga kollegor som verkade ta jobbet med en klackspark och ändå var så omtyckta. Det såg ut som att de utan lektionsplanering kom inglidande strax innan skoldagen skulle börja. En manlig kompis sa rakt ut att han upplevde att han fick elevernas respekt gratis. För att han var man, lång och bra på fotboll. Det där var ett rött skynke för mig. Patriarkatets uttryck. Jag gjorde ju alla rätt. Jag var välplanerad, både inför enskilda lektioner och på lång sikt över ett läsår. Jag la ofantligt många timmar på att utarbeta det perfekta materialet, försökte kommunicera tydligt och fatta rättvisa beslut. Och så slirade in någon oseriös tjomme som genast kör om mig i popularitet. Vad är då meningen med allt slit? När kommer guldmedaljen? Så en natt, när jag låg vaken mellan min dåvarande partner Jesper och jordens mest älskade bebis, smög sig paniken över att jag avverkat mer än hälften av min föräldraledighet på. Jag ville inte tillbaka på jobb. Då hände det fantastiska. Insikterna började regna ner på mig. Jag hade kämpat alldeles för hårt. Jag hade glömt bort att ha roligt på jobbet. Och jag tänkte fan i mig inte fortsätta slita och hålla eleverna kort i försök att skapa arbetsro. Och framför allt, jag hade spelat rollen som lärare. Försökt passa in i en schablonmässig bild av en lärare istället för att vara mitt äkta jag. Inte konstigt att eleverna inte visste hur de skulle förhålla sig till mig. Jag hade under hela mitt vuxna liv fått mycket beröm för att jag var så genuin som person och som artist.
Varför var jag inte det i mötet med barnen och ungdomarna i skolan? Dörren till mitt hjärta har alltid stått på glänt. Men att få barn, det slog upp den dörren på vid gavel. Och jag förstod att jag behövde låta en mycket större del av min hjärtevärme strömma ut till mina elever. Bli tillåtande och ge mer plats åt generositet, humor och kreativitet. Jag kommer från en släkt med många pedagoger. Jag tänker då främst på min älskade farmor Svea och farfar Jan-Erik, som var lärare under hela sina yrkesverksamma liv. De har präglat min pappa starkt, och eftersom farmor och farfar inte längre levde ville jag berätta om mitt skifte för pappa. Jag är begåvad med oerhört kärleksfulla föräldrar, och ibland visar det sig i oro över mina kontroversiella idéer. Pappa var nog lite fundersam över om min nya tillåtande lärarstil skulle skapa kaos. Men jag hade gjort en deal med mig själv. Om jag inte kunde vara autentisk på jobbet, då fick det vara. I så fall var inte läraryrket rätt för mig. Så i mitten av augusti studsade jag in på skolgården, barfota och i mina tjockrosa och ärtgröna leggings. Strålande glad, förväntansfull och med en oerhörd vänlighet som jag är säker på lyste ut genom mina ögon. Eleverna gjorde som elever gör. Några var avvaktande. Några började direkt testa mig. Men hur de än förhöll sig så mötte jag dem med nyfikenhet och vänlighet. Eller spex och humor. Istället för att slänga ut den där rojsiga busungen så busar jag tillbaks. Lät hen spela kongas inför hela klassen och smög sen pajasaktigt upp bakom hen. Klassen tjöt av skratt. Bakom allt spexande finns ett oerhört allvar. I de allra flesta fallen landar mina upptåg väl. ADHD-ungarna som jag busar med brukar exempelvis tycka extra bra om mig. Men när jag går för långt är jag väldigt snabb med att be om förlåtelse. Och mina elever blir direkt varse att jag tycker om dem och vill lära känna och respektera dem på djupet. Det är jag som bestämmer, men jag står aldrig över dem. Och jag är där för att förtjäna deras förtroende. Det senaste läsåret har jag haft över 200 elever. Jag tycker om varenda en. Varenda en. Jag tittar på er andra. Ser kärleken som sover. Medan min gitarr gråter upp. När jag var 4 år gammal flyttade vi från Mariehamn till Hällestorp, Lämland. I Lämland fann jag en vänskap som har stöttat och inspirerat mig genom hela mitt liv. Vänskapen med skogen. Eller, egentligen handlade det om flera vänner. De hette Ormträden, Lejonsavannen, De dödas sjö och Häxan. Jag hade ytterligare oräkneliga skogskompisar som inte var namngivna men som jag hälsade på och hängde med regelbundet. Det var olika gläntor, lavklädda bergsklackar, träskväxter, rotvältor och mosstroll. Jag kunde när som helst gå ut och in i min värld av vänner. Som vuxen förstår jag att eftersom mina föräldrar var ansvarsfulla så spelar mitt minne antagligen mig ett skratt. Men min känsla var och förblir att jag från 4 års ålder ensam strövade i skog och mark helt utan rumsliga och tidsmässiga begränsningar. Tyvärr gick det till stora delar vattentäta skott mellan å ena sidan mina inre och yttre riken
och å andra sidan världen där jag behövde interagera med andra människor, som skolvärlden. Jag har ett enda minne från min första skoldag och det var av en ångestfylld händelse. När vi hade kommit till dagens sista programpunkt berättade klassläraren att vi skulle rita. Och nu kommer den fruktansvärda delen. Vi fick rita helt fritt. Det låste sig fullständigt för mig. Jag hade ingen idé om hur jag skulle tackla uppgiften. Och detta trots alla dans- och sångshower jag hade satt upp i vardagsrummet. Alla klänningsdesigner jag hade ritat och alla ramberättelser jag hade skapat med mina vänner i skogen. För när lilla Elin skulle delta i gruppaktiviteter fick hon ångest av att folk ibland förväntade sig vissa saker utan att det var uttalat. Under min första skoldag hade jag kunnat rita mina drömklänningar eller på impressionistiskt eller Mark Rothko-maner färgat pappret i olika gröna och bruna nyanser för att fånga känslan jag hade när jag stod i min skogssal. Men det var för läskigt att i ett nytt socialt sammanhang våga sticka ut så mycket. Lilla Elins kropp och känsla förstod att läraren hade kunnat bli ställd och förvånad om jag släppte loss min inre värld. Och det visste inte den här sjuåringen om hon hade klarat av att hantera. Så istället gjorde jag det som kändes mindre kontroversiellt. Jag klämde fram ett:
jag vet inte vad jag ska rita.
Läraren, som jag annars kom att trivas bra med, hade antagligen ingen beredskap för att stötta en sån som jag. Mitt minne är att hon sa någonting i stil med:
ja, men du kan rita precis vad du vill.
Och jag hade inget sätt att verbalisera varför det var just den meningen som blockerade mig fullständigt. Efter ett inre krig med mig själv lyckades jag producera det som jag tänkte att världen förväntade sig av en sjuåring. Gräs, blommor, en sol. Jag kände mig fruktansvärt misslyckad och jag hatade det. Jag avskydde bildkonsten under större delen av min skolgång. Mina kreativa låsningar bestod eller rent av cementerades och jag fick allt svårare att uttrycka mig fritt, även när jag var ensam. I slutet av sexan startade jag och mina vänner Ida och Rut Eriksson vårt första band. Midnight Fire hette vi och vi var fullkomligt insnöade på 60- och 70-talet. Våra gemensamma husgudar var Led Zeppelin och jag vågar påstå att jag talar för oss alla när jag säger att våra liv förändrades den kvällen vi såg Led Zeppelins konsertfilm The Song Remains the Same. Jag var golvad från början till slut. Och när Jimmy Page, min tonårstids stora musikaliska och romantiska förälskelse, började spela på sin gitarr med stråke, då brast någonting i mig. För han lyckades skapa något som var precis lika magiskt som min skog. Elin, 12 år, förstod att på något sätt så skulle resten av mitt liv handla om att försöka fånga den här känslan. Att jaga konststynget. Jag hann leva med min gitarrpassion i 1,5 år innan en överansträngd handled satte stopp för min utveckling. Jag stapplade mig igenom ytterligare 1,5 år som gitarrist i Midnight Fire. Men under de totalt 4 åren jobbade jag stenhårt med att försöka dölja det som jag skämdes kopiöst över. Min improvisationsskräck. Jag var väl medveten om hur pinsamt det var att jag, som skulle föreställa rockgitarrist, bara spelade skrivna, eller ännu värre, plankade solon. På Ida och Ruts vind kunde jag under sena lördagskvällar, omgiven av varma glödlampor, Marshall-förstärkare och rokokobyråer, släppa loss min konstnärliga fantasi genom att i brist på Jimmy Page stråke slå på gitarrsträngarna med en trumpinne och experimentera med effektpedaler. Men mina vanliga gitarrsolon, de De var alltjämt skrivna och minutiöst inövade. Jag lyckades trots kreativa låsningar ta mig ända till musikhögskolan. Mitt huvudinstrument hade längs vägen blivit sång och längtan efter musikutbildning trumfade under inträdesproven min improvisationsskräck. Jag tvingade fram det obligatoriska improviserade sångsolot och kom in på musikhögskolan i Piteå. 2 år genomled jag i Piteå. Ätstörningar, panikångest, utmattningsdepression, studieuppehåll. När jag började mitt 3:e år hade jag lyckats hitta in i någon slags lunk som typ funkade. Och då träffade jag en människa som sprängde mina konstnärliga murar. Alexandra hette hon och hon susade in i mitt studentbostadsområde på en långbord. 40 år, långt lockigt hår, klara bruna ögon och pösiga blå jeans. Alexandra var passionerad och animerad. En generös idékanon som älskade kreativa äventyr och särskilt dans. Vi blev snabbt nära vänner. En dag berättade Alexandra att danslärarstudenterna nästan aldrig tränade på kvällarna och att vi därför kunde låna deras danssal. Hon gjorde en spellista som hon satte in på sin iPod. Det här var 2007. Och så kopplade vi in iPodden i danssalens ljudsystem. Alexandra personifierade uppmuntran och i hennes kärleksfulla närvaro brast mina fördämningar. Från att ha undvikit allt vad uteliv hette, eftersom ingen fick lov att veta att jag inte vågade dansa, dansade jag nu allt. Skörhet, kraft, gras, sorg, smärta, eufori. Allt flödade ut genom min kropp. Ibland smög vi in i musikhögskolans nybyggda konsertsal och skuttade runt och tjöt mellan bänkraderna. När vi promenerade hem från våra sessioner sjöng vi våra samtal. Nu kanske du tänker att det låter lite som en musikal. Det är ingen orimlig association. Det var faktiskt lite så. Livet hade blivit meningsfullt, äventyrligt och rikt på egenproducerade konststyng. Alexandra finns inte längre i mitt liv i vardagen. Men hennes förhållningssätt lever kvar i mig. Alltid. Jag som sommarpratar just nu heter Elin Manselin. Till dig som varit med så här långt vill jag säga att det känns jättefint att du väljer att lyssna på min berättelse. Och till dig som nyss kommit in så vill jag säga att du är varmt välkommen. I förra pratan så framkom det att jag lidit av psykisk ohälsa. Jag är 39 år. Jag fyller förresten faktiskt år just idag när sommarpratet sänds. Under de senaste 27 av mina 39 år har jag lämnat ett pärlband av depressiva skov bakom mig. Vissa lindriga, vissa allvarliga, alla tuffa. Några utan professionell vägledning. Men under de flesta av mina depressiva perioder har jag fått någon form av samtalsstöd. För drygt ett år sedan gläntade en av mina närmsta vänner på en ny dörr. Älskling, sa hon. Har du funderat på om det kan finnas någon oupptäckt bakomliggande orsak till att du ofta mår så här dåligt? Jag har väl gått så många vändor hos psykolog vid det här laget så... Det känns osannolikt. Det känns som att jag bara är så här.
För jag har tänkt på att du kanske är autist, Elin.
Jaha. Det samtalet förde mig in på ännu en upptäcktsresa i mig själv. En av de mer givande. Vad beträffar neuropsykiatrisk utredning så har jag tagit mig genom nålsögat, fått grönt ljus av psykiatrin och står nu i kö i väntan på att bli utredd.
Men jag kan redan nu säga att det, att jag tänker att jag kanske är autist, har gjort att jag tillbringar en större del av min tid med att vara förälskad i mig själv än att hata mig själv, än jag gjorde förut. Jag älskar och omfamnar i stigande grad min ärlighet och rakhet, mina okonventionella sätt att göra saker på och framförallt mitt sätt att upptäcka mig själv och världen, inte minst genom konsten. Mina förmågor att vara närvarande och äkta, inzoomade i detaljer och gripen av stora känslor är konstnärliga superkrafter. När min vän fick in mig på autismspåret hade jag och två andra vänner, danskonstnären Hanna Kivioja och musikmakaren och filosofen Jakob Lavonius, nyss satt upp musik- och dansföreställningen Gränsfall. Under ett års tid hade vi verkt och lekt fram detta tvärkonstnärliga verk. Och Gränsfall är tillsammans med mina barn Imre och Björk en av mina ljuvligaste skapelser. Det är också ett arbete som skakat mig i mina grundvalar. Att ta fram Gränsfall var en omvälvande ettårig skapande process. Inledningsvis bestod våra konstnärliga sessioner av musik och dansimprovisation. Ibland djupdök vi i långa, obrutna sessioner och lät konsten föra oss dit den ville. Men oftare hade vi på förhand bestämt olika uppgifter. Det kunde vara att utforska rörelse medan den föreställer sig att glödande bollar rusar runt i kroppen. Eller att se vilka ljud och melodier som kommer till en när uppdraget är att gestalta raka linjer. Under jammen processar hjärnan hela tiden information. Och som ljud- och rörelsekonstnär låter jag intrycken skölja över och in i mig för att sen kanalisera dem som ljud och rörelse. Konststyngen ilar till titt som tätt när jammen är som bäst. När jag ligger ner kan jag plötsligt få syn på dammkornen på dansmattan. Jag ser att de bildar en stjärnhimmel och jag sugs in i den. Mitt huvud sjunker tungt ner mot golvet och min fot sträcker sig upp mot solarna i det stora oändliga. Dammkorns mikrokosmos och stjärnmakrokosmos parallell existerar i den yttre och den inre världen. När den arbetar på det här sättet finns chanser att öppna upp själsliga rum som är svåra att nå enbart genom intellektet. Och när den väl gläntar på dörrarna till de rummen kommer den oundvikligen att gräva fram sidor hos en själv som legat djupt begravda. Premiärdag. Uppladdning. Speedad. Nervös. Springer på toa hela tiden. Joggar, töjer, hoppar, pushar, lojlar, duschar, smider, drar, ljudar, andas. Stöter, skalar, svettas, klär mig, mediterar, mentaliserar, visionerar. Går upp på scen, ger allt, laddar ur. Här, ta den, se den, ta emot min gåva. Titta in i mitt djupaste inre så att jag känner mig lite mindre ensam. Så att jag minns vad det innebär att leva. Så att min kropp fattar vad det innebär att existera som en varelse bland andra i denna värld. Tom. Dropp. Faller. Min gåva tas inte emot. Ingen såg. Ingen vågade höra. Ingen tordes undslippa sig ett gensvar. Berörde jag inte din själ? Betydde mitt hjärta inget för dig? Varför finns jag ens? Efter gränsfallföreställningarna våren 2023 sjönk jag. Jag förstod att det skulle bli så, men inte hur illa det skulle bli. Detta trots att vårt verk fick ett helt fantastiskt mottagande. Vi använde Hannas förslag att låta publiken berätta om sina upplevelser av föreställningen. Och det var en lisa för själen att få ta del av dem. Det stod återigen klart att min rädsla för att inte lämna ett avtryck på mina medmänniskor är helt obefogad. Men deppen, den var ändå påtaglig. I gränsfalls kölvatten flöt skuggsidor av min själ och mitt psyke upp. I ett par månader vandrade jag förvirrat sida vid sida med ångesten och sorgen över att ha förspilt mitt liv. Sen började svaren trilla in. Och med dem kom ytterligare en våg av ångest och smärta. För när livet ser en i vitögat och säger det en inte vill höra, då kan en välja att sticka huvudet i sanden. Eller så kan en kriga för att uppbåda det mod och den urkraft som krävs för att genomföra de förändringar som livet avkräver en. Som är nödvändiga för att fortsätta vara en människa och inte en zombie. Jag är inte en ljusarbetare. Jag drivs av vrede och sorg. Det finns ingen himmel, inget 5D. Det finns här och nu och vi kommer att stanna med problemen. Vi kommer också att leva skönhet och kärlek. Dansa och sjunga av lycka. För att vi kan. Vi måste göra det för de som inte kan. Vi kommer inte att fly och rygga tillbaka. Vi kommer fortsätta där vi står, genom mörker och ljus, smärta och njutning. Vi målar med alla färger, vibrerar på alla frekvenser. Vi är lika starka och stora som jordens fundament, varken mer eller mindre. Det är 3 november, Alva blodstid, alltså allhelgonaperioden. Jag och min kompis Hedvig har åkt över till Stockholm för att gå på häxfestival. Vi vandrar från Södermalms Medis mot scenlokalen Konträr. Och när vi kommer runt sista hörnet reser sig håret på våra armar. Där står de. Hackorna som jag följer på Instagram. Kraka Gustafsson, Jolanda den tredje och häxans trädgårds Hella Natorstbös. I häxvärlden har ordet hagga positiva konnotationer och jag använder begreppet om personer jag vördar. En hagga har levt. Hen reds inte känslor utan vet att allt har sin tid och plats i livets cykler. Hen har samlat på sig visdom och vägrar böja sig för samhällets normok. En hagga känner sig själv och har därför råd att vara trygg och kärleksfull. Så när jag och Hedvig kommer fram till haggorna utanför Konträr möts vi av de varmaste leenden. Själv strålar jag som en sol. Jag känner mig redan hemma och omhändertagen. Jag förstår att under denna dag, kväll och natt på häxornas bal kommer jag kunna vara mig själv. Vid ingången står en stor kittel som det ryker ur. Vi får lappar som vi kan skriva vad vi vill släppa taget om respektive bjuda in i våra liv. Jag väljer att släppa taget om tendensen att göra mig mindre, att vingklippa mig. Istället vill jag stå i min fulla kraft, gräva djupa rötter och flyga högt. Jag har med mig vingar som jag tillverkat av ståltråd, tejp och blåcellofan. Som jag målat med gyllene snirklar och linjer och bränt några dekorativa, eller kanske symboliska, hål i. När vi kommer in slår den mänskliga värmen emot oss. Uppfinningsrikedomen lyser från stånden där häxhantverkare står och säljer handgjorda ljus, trollsvansar, ekologiska tvålar, affischer, smycken, cupcakes med mer. Bland festivalens besökare finns skolledare, artister, rörmåkare, närvårdare, studenter och sexcoacher. De har på sig linnekjolar i jordnära toner, vackert skurna sidenklänningar, glittriga silverhattar, steampunk-kavajer i rött och guld, läderharnesses, hjorthorn och kransar av murgröna. Och vissa har jeans och tröja. Alla lika välkomna. Alla lika viktiga. Programmet invigs med alkoholfri bål och samtal med häxhaggor. Det är ju förresten ålderdomens och dödens tid i november, i den hedniska världen såväl som i den kristna. Det är också häxornas nyår, för efter död kommer på nytt födelse. Och det innebär även party. Festprogrammet drar igång med gemensam ceremoni. När vi bjuds in i salen möts vi av blått dämpat scenljus och rökdimmor. Jag uppfattar siluetterna av ett tiotal människor på scenen. På botten av en stor ljusblå månskära sitter modergudinnan. Hon har en gyllene krona på huvudet och grekiska gudinnor och renhonor kastar potpurri över henne. En person ser ut som min bild av vår fornnordiska gudinna, den skidåkande bågskytten Skade. Scenfolket rör sig långsamt och böljande, taktfast och svävande. Ljudlandskapets fundament utgörs av en bordunton, drones och dova trummor som har samma rytm som våra hjärtslag. Över det vävs sångtoner in. När alla samlats leder prästinnan och häxan Rebecca Tiger oss genom ceremonin. Hon talar om världens hunger efter kärlek och magi, och vi ber för dem som lider som mest med fokus på människorna som är fast i Gaza. Därefter välkomnas vi ner från våra sittplatser till scengolvet. Vi blir en del av den ljudande, smekande och starka helhet som håller oss alla. Senare under kvällen har samma lokal blivit en svettig klubb där den som känner hugen kan gå upp på The Catwalk, eller som den heter ikväll, The Witch Walk. Vi upplever en färgstark explosion av styrka, kärlek och fria personliga uttryck. Jag är mållös, euforisk och på ett alldeles underbart sätt en i mängden. Du lyssnar på mig, Elin Manselin, och jag är mycket glad att du gör just det. Trots kvällsmörkret ser du röken som slingrar sig mellan dina fingrar. Den stiger och ringlar vidare genom de nakna grangrenarna upp mot månljuset. Du sänker huvudet och stirrar på brasans eldsflammor. Din andning blir tyngre och långsammare. Ju mer ditt sinne slappnar av, desto mer sugs du in
i de smältande röda kolen i eldens mitt. Du landar, sjunker. Du förnimmer nu din egen livskrafts kol. Du sluter ögonen och känner hur kolen glöder i din mage eller kanske i din hjärttrakt. Från glöden skickar du ut rötter. De spirar ner genom dina ben, genom dina fötter och ut i marken. För din inre blick ser du hur rötterna rör sig vidare genom jordlagren. De rundar stenar och djurens hålor. Färdas genom vindlande tunnlar, undervattensgrottor och sjöar. Det blir allt varmare. Dina rötter når nu jordens hjärta och genom dem börjar värme och kraft pumpas upp. Upp hela den slingrande vägen. Utan att du behöver göra någonting stiger värmen och kraften i din kropp och du fylls med liv. Så kan det låta när vi väver ceremoni i skogen. Vi är alltid helt nyktra och ändå alltid berusade. Berusade av bilder av molnslöjor och trädens skuggor. Av doften från fuktig mossa och rök. Av eldsprak och porlande bäckar. Av eldens värme och luftens kyla mot huden. Av hur oerhört gott kranvatten och ett vanligt äpple smakar när allt runt omkring är stilla. Vi dansar, sjunger, mediterar, skrattar, skriker, suckar och kramas. Att bypassa intellektet och låta kroppen och rösten få kommunicera fritt i naturen, i gemenskap med några av mina närmsta vänner, har fyllt mig med så mycket kärlek och livskraft. Och den kraften, den spiller över på min vardag. Jag delar inte upp mitt liv i avgränsade fyrkanter. När jag cyklar till jobbet kanske jag lyssnar på en podd som inspirerar mig till att ta av mig skorna och dansa i potatisåkern mitt i november. Eller att sticka ner fötterna i ett dike fyllt med kabbeleka. Och mina egna två barn vet att när den passerar genom en tunnel så... Kularen. Så kallas det sättet att sjunga på. Att kula alltså. Jag heter Elin Manselin. Det betyder mycket att du har lyssnat på mitt sommarprat. Om något av det jag berättat om har väckt tankar eller frågor så skulle jag bli oerhört glad om du hörde av dig. Jag finns på Facebook och på Instagram. Och det skulle göra mig lycklig
om någon av er har lust att följa med till skogen. Min innerliga önskan för er alla är att ni har fått en känsla eller tanke om hur vackert och vitaliserande det kan vara att med konsten och fantasin som vänner söka äkthet, och att den äktheten kan väcka förundran och hjälpa oss att återförtrolla världen.